Broder, jag är broder Pietro de Siena och jag har varit här bara i 2 år. Du är alltså ny här. Det är därför du får sköta porten när ingen annan vill. Men säg mig nu genast, lever fader Henri? Nej, han dog för 4 år sedan. Låt oss be för hans salighet, sa tempelriddaren, korsade sig och sänkte sitt huvud en stund. Lever broder Gilbert? Frågade tempelriddaren när han såg upp på nytt. Ja, broder. Han är en gammal man med mycket kraft kvar. Det förvånar mig inte. Vad heter vår nye abbé? Hans namn är fader Guillaume de Bourges. Han kom till oss för 3 år sedan. Det är nästan 2 timmar kvar till ottesången. Men vill du ändå väcka honom och säga att Arne de Gotia har kommit till Varnhem? Frågade tempelriddaren med något som nästan såg ut som en retfull glimt i ögonen. Inte gärna, broder. Fader Guillaume brukar framhålla att sömnen är en gåva från Gud som vi är skyldiga att förvalta väl, svarade broder Pietro oroligt och skruvade på sig av obehag inför tanken på att väcka fader Guillaume för en sak som kanske inte var tillräckligt viktig. Jag förstår. Men gå då istället och väck broder Gilbert och säg honom att hans lärjunge Arne de Gotia väntar i receptorium, sa tempelriddaren vänligt men ändå som en befallning. Broder Gilbert kan också vara tvär. Jag kan ju inte lämna min post vid receptorium mitt i denna onda natt, försökte broder Pietro slingra sig. Åh nej, sa tempelriddaren med ett litet skratt. För det första kan du nog med förtröstan lämna vakten åt en herrens tempelriddare. Starkare ersättare än så kan du inte få. För det andra svär jag på att du kommer att väcka den gamle björnen Gilbert med en god nyhet. Så, gå nu. Jag väntar här och sköter din vakt efter bästa förmåga, det lovar jag. Tempelriddaren hade uttalat sin befallning på ett sätt som inte kunde motsägas. Broder Pietro nickade tyst och försvann bort i valvgången ut mot den lilla gården som var sista anhalten innan man kom in genom en ny ekport till själva klausuren. Det dröjde inte länge förrän dörren mellan klausuren och receptoriums gård slogs upp med ett brak och en välbekant röst ekade mot de vita valven. Broder Gilbert kom med långa steg och ett kärblås i handen nerför gången. Han tycktes inte lika väldig som förut, inte längre som en jätte. När han upptäckte främlingen nere vid porten höjde han sitt blås för att se bättre. Så räckte han över kärblåset till broder Pietro och steg fram och omfamnade främlingen utan att någon av dem yttrade ett ord på en lång stund. Jag trodde du stupade vid Tiberias, min kära Arn, sa broder Gilbert till slut på frankiska. Det trodde fader Henri också. Och många onödiga böner bad vi såldes för din själ. Inte var de bönerna så onödiga, om jag kan tacka dig redan i detta livet, broder, svarade Arne Gotia. Sedan var det som om ingen av de 2 kom sig för att säga något mer, och som om de båda fick behärska sig hårt för att inte bli opassande känslosamma. Det föll broder Pietro in att de 2 måste ha stått varandra mycket nära. Har du kommit för att be vid din mor fru Sigrids grav? Frågade broder Gilbert slutligen i en ton som om han talade till en vanlig resande. Ja, helt visst vill jag göra det, svarade tempelriddaren i samma tonfall. Men lika visst har jag en del annat att göra här hemma i Varnhem och jag måste först be dig om hjälp med en del småsaker som bäst låter sig göras innan man tar sig an de stora sakerna. Du vet att jag hjälper dig med allt. Säg bara vad, så sätter vi igång. Jag har 20 män och 10 vagnar där ute i regnet. Många av männen är sådana som inte utan vidare kan beträda området innanför murarna. Jag har också 10 tungt lastade vagnar. Och de 3 första av dessa vagnar skulle passa bättre innanför murarna, svarade tempelriddaren snabbt. Som om han talade om vardagligheter fastän lastvagnar som skulle skyddas innanför murar måste gälla något stort. Utan att svara grep den väldige broder Gilbert kärblåset i sin yngre broders hand och steg ut i regnet utanför receptoriumsport. Där ute stod mycket riktigt en rad med 10 leriga vagnar.